بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشت رات قيالهم كتاب بلوغ المرام أبو الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وفي هاكم ترامت الكابيتلة تمات واد سنبريتر انس بودو حديث عائشة رضي الله عنها هابي نون سم كان لاسا هابي نون فري بيليج لاسارة سم لاسر هكت
Aisha radiyallahu anha berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam kysste en av sina fruar och därefter gick ut till bönen utan att göra wudu. Ahmed och hadithen är svag enligt al-Bukhari.
Ahsant. Ja. Kapitlet om vad som bryter wudu och här nämner författaren hadith Aisha radiyallahu anha att profeten alaihi wasallam pussade vissa av sina fruar och gick och bad utan att göra om sin wudu. Det vill säga hadithen tyder på att wudu inte bryts av att röra en kvinna. Och därför nämner författaren hadithen i detta kapitel. Den första punkten är hadithen, är den sahih eller är den da'if? Imam Ibn Hajar nämner att Imam Bukhari säger att hadithen är svag. Det finns en stor grupp lärda som säger att den här hadithen är sahih och att det finns ingen orsak till att säga att den är svag. Och bland de imamer som säger att hadithen är autentisk är till exempel Ibn Jarir al-Tabari, den kända mufassir som har den kanske kändaste och största tafsiren i islam, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Abd al-Barr, Ibn al-Kathir, al-Zayla'i. Vet du vem Zayla'i är? Vilket land han kommer ifrån?
Ja.
Somalia, mashallah. Han var en stor muhaddith som har skrivit en bok som heter Nasb al-Raya, där han nämner då hadither, om de är autentiska eller inte. Naam. Så han nämner att hadithen är sahih. Sheikh Ahmed Shakir säger att hadithen är sahih. Sheikh al-Albani, Sheikh ibn Baz och även Ibn Hajar i andra böcker nämner att hadithen är autentisk. Så alla dessa imamer säger att hadithen är sahih. Naam. Och ibland när till exempel de säger att Imam Bukhari säger att den är daif, det kan vara att Imam Bukhari menar just med den här kedjan. Men om man kollar på helheten, att det finns ungefär flera hadither med samma budskap och flera kedjor som stärker varandra, så tillsammans blir den hassan eller sahih. Men Imam Bukhari kanske menar just på den här kedjan i sig själv att den är svag. Men inshallah, som vi sa, att hadithen är, den är autentisk. Det finns ett tillägg i hadithen. Då Aisha radiyallahu anha sa att profeten al-Islam brukade pussa sina fruar och gå ut och be. Så säger Urwa till henne att men hiya illa anti. De här, du säger vissa fruar, det är ingen annan än du. Och då så skrattade Aisha. Yani att Aisha pratar om sig själv, att profeten alltså brukade pussa mig och gå ut och be. Men som att hon var blyg eller skämdes att säga att han pussade mig, så hon sa att han pussade vissa av sina fruar. Men här så säger du Urwa att du pratar om dig själv, du menar dig själv. Och då så skrattade Aisha radiyallahu anha, yani bekräftandes och i blyghet, för att så var fallet. Naam. Den här hadithen används som ett bevis på att wudu inte bryts av att röra en kvinna. Okej? Och vi kommer nämna tre åsikter i den här frågan. Och det är en ganska viktig fråga. Man hör ibland vissa människor säga att man måste göra om sin wudu om man har vidrört en kvinna. Och den åsikten är speciellt känd bland det shafi'ia, de som följer med shafi'i, att har man rört en kvinna så måste man göra om sin wudu. Är det rätt? Är det fel? Kommer vi inshallah gå igenom idag. Den första åsikten, det är att wudu inte bryts av att röra en kvinna. Och det här är åsikten av Abu Hanifa. Och en riwaya från Imam Ahmed. Och det är också åsikten av Ali ibn Abi Talib från Sahaba och ibn Abbas från Sahaba Och sen från ett tabi'in, Ata. En stor lärd man från ett tabi'in, Ata. Och sen har vi Tawus. Också en stor lärd man från ett tabi'in. Och Al-Hassan al-Basri. Och Masruq. Och det är också åsikten som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah håller att vara mest korrekt. Och Sheikh Ibn Baz är också på den här åsikten. Och även Sheikh Albani och Sheikh Uthaymin och Sheikh Muqbil och alla dagens ulema som vi gärna känner till är på den här åsikten att wudu inte bryts av att vidröra en kvinna. Den andra åsikten, wudu bryts om man rör en kvinna. Mutlaqan. Yani, om du rör henne med eller utan lust spelar ingen roll. Din wudu bryts med flit eller inte med flit. Har du vidrört en kvinna bryts din wudu. Och det här är åsikten av Imam Shafi'i rahimahullah. Och då med vissa undantag nämner Shafi'i al-maharim, yani ens nära släktingar som man är mahram för, som ens mor till exempel. Att man rör sin mamma eller sin syster, sin dotter och så vidare bryter inte wudu. Okay? Men annars generellt att du rör en kvinna hos Imam Shafi'i bryter din wudu. Lust, inte lust, med flit, inte flit spelar ingen roll. Har du rört henne, din wudu bryts. Men då säger att röra med handen då, Taib. Så bryts ens wudu. Taib. Den tredje åsikten. Är att wudu bryts om man rör en kvinna med shahwa. Och när vi säger här rör en kvinna. Yani samma sak för kvinnan om hon rör en man. Yani man rör motsatta könet. Taib, då säger här den tredje åsikten att wudu bryts om man vidrör med shahwa, det vill säga med lust. Och om det är utan lust så bryts inte ens wudu. Och det här är den kända åsikten från Imam Ahmeds madhab. Och också Imam Malik och vissa av Salaf. Så de säger att wudu bryts om du rör en kvinna med lust. Även om det är din fru. Du smeker henne eller pussar henne med lust. Så bryts din wudu. Taj, vilken av dessa tre åsikter är starkast då? Vad säger ni? Tre, att den bryts om man rör med lust.
Den första
menar du, eller?
Nej,
den första åsikten är inshallah den korrekta, att wudu inte bryts av att vidröra en kvinna. Vare sig med lust eller utan lust så bryts inte ens wudu. Och bevisen på det är många. Första beviset är hadithen vi har här. Att profeten Al-Islam pussade sin fru och gick och bad. Och den dementerar att wudu bryts av att röra en kvinna. För han gjorde inte wudu. Den dementerar också åsikten att wudu bryts om man rör en kvinna med shahwa. För en man som pussar för sin fru gör det oftast av shahwa. Det är inte en puss av rahma eller respekt som man kanske ger till sin mamma eller sin dotter. Utan det är en puss av kärlek, yani umhet och yani begär. Så den här hadithen knäcker båda de andra åsikterna. Taib. Också hadithen, hadith Aisha i Bukhari Muslim, som nämner att profeten alaihissalam brukade be nattbönen och hon låg med fötterna utsträckta framför honom, och när han skulle gå ner i sujud så brukade han peta på fötterna, och hon tog bort fötterna, och sen när han gick upp så la hon tillbaka fötterna. Så han rörde hennes ben i bönen. Och om det skulle bryta wudu så skulle han ju inte kunna fortsätta be. Och sen att säga, som vissa shafi'ia, att hon hade säkert kläder mellan och så vidare, det är takalluf. Det är att överdriva och komma med saker som inte har nämnts i hadithen. Utan hon säger att han rörde hans ben. Punkt slut. Taib. Så de här två haditherna tyder på att wudu inte bryts av att röra en kvinna. Sen har vi också en annan princip, och det är det vi nämnde innan, som Sheikh Ibn Uthaymin tar upp. Han säger att aslen, han skulle inte ens behöva nämna detta, för att grunden är att wudu inte bryts. Det nämnde vi förra lektionen. Grunden i saker och ting är att du har kvar din wudu. Och din wudu bryts inte förutom ett klart och tydligt bevis. Och vi sa att folk ibland, de säger massa saker, bryter wudu. Men då säger vi till dem nej. Du måste hämta ett konkret bevis, autentiskt, med rätt förståelse, att den här saken bryter wudu. Och de saker som bryter wudu är få. Och grunden är att du inte bryter din wudu om du rör en kvinna. Så om du påstår att du bryter wudu, då måste du ha ett bevis. Och här saknas bevis. En annan poäng som Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nämner. Han säger att det här är en fråga, yani mimma ta'ummu bihi al-balwa. Yani det skulle vara otroligt komplicerat att säga du måste göra din wudu om du gör om din wudu om du har rört en kvinna. Yani islam är en enkel religion, eller hur? Och kallar alltid till enkelhet, och det finns inget takalluf och svårigheter i islam. Och det här skulle vara en enorm svårighet. För människan är i ständig kontakt med kvinnor i hemmet. Ens mor, ens dotter, ens fru, ens syster och så vidare. Och att du måste gå och göra wudu varenda gång du har rört dem och så vidare. Ja, det skulle vara otroligt svårt. Och han nämner också till argument. Och han säger att profeten Muhammad a.s. hade som skyldighet att påpeka vad som var fel i samhället. Yani, han var aldrig tyst om någonting. Om ett fel hände i samhället, så han såg det, så korrigerade han felet. Om han inte såg det, och det skedde i hans frånvaro, så uppenbarade alla en text om detta fel, och han påpekade till folket. Taib, tror ni inte sahaba rörde sina kvinnor och gick och bad i moskén? Tror ni inte det var något som hände vardagligen? Och under dessa 23 år finns inte en enda hadith där han säger, ni har rört era kvinnor, gå och gör wudu. Finns inte en enda hadith. Sahih, da'if, finns inte alls. Någon hadith som säger att ni har rört era kvinnor, ni kanske har rört era kvinnor i hemmet, tänk på att göra wudu innan ni kommer till moskén. Eller du får lära i moskén, du rörde din kvinna, Allah har uppenbarat, gå och gör wudu. Det finns ingen sån hadith. Vilket tyder på att det här saknar grund i islam. Eller hur? Nej. Vad är då beviset? Det här låter ju jättetydligt för vissa av er. Då kanske ni säger, men hur kan man då säga som imam Shafi'i eller Maliki eller imam Ahmed att det bryts om man rör med lust eller utan lust och så vidare? Yani, hur kan man påstå någonting sånt? Deras bevis är versen i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Aula mastumun nisa. Versen om wudu, den nämner Allah om ni har vidrört kvinnorna. Ordet på arabiska är lämestum, som betyder typ vidröra. Okej? Men ordet lämestum betyder ordagrant vidröra. Men som Ibn Abbas nämner, som Imam Bukhari nämner i Sahih Bukhari, att Ibn Abbas säger att Allah använder yani mjukare synonymer för ordet samlag i Koranen. Ordet jima', att ha samlag, finns inte i Koranen. Det är ordet. Hela Koranen från början till slut. Trots att Allah talar om samlag i många verser i Koranen. Men Allah använder ett vackrare språk och använder yani, mjukare synonymer. Taib. Så en av synonymerna han nämner här, Ibn Abbas säger att Allah använder ordet dukhul. Som på arabiska betyder vad? Gå in. Kan också betyda gå in genom en dörr eller gå in en kvinna. Jag tar umgänge. El-Mesis Wallimas. De här orden använder Allah Azza wa Jal yani för att tala om sexuellt umgänge. Så här nämner då Al-Mufassirun som At-Tabari och Ibn Kathir att det är autentiskt från Ibn Abbas att han förklarade versen Aulamestumun Nisa om ni har vidrört kvinnorna att det betyder om ni har haft umgänge. Om ni varit intima med era kvinnor gå då och duscha. Yani gör ghusl. Och det här nämner Ibn Abbas. Taib. Det finns vissa andra sahaba som Ali och Ibn Mas'ud som säger, eller Ibn Mas'ud och någon mer av sahaba som säger att man ska göra wudu om man har rört en kvinna. Taib med lust och så vidare. Så det finns här ikhtilaf mellan sahaba i den här frågan. Okej? Okay? Och då går man tillbaka till al-asl. Om sahaba har ikhtilaf, så går man tillbaka till al-asl. Grunden. Och vad är grunden? Att wudu inte bryts, förutom ett bevis. Och grunden är här att profeten Muhammad a.s. inte gjorde wudu efter att ha rört kvinnor. Taib. Så även om någon sahabi kommer att säga någonting annorlunda, så är det inte ett bevis. Okej? Okay? En annan tarjih i frågan, yani en övervägande poäng, är att Ibn Abbas var väldigt speciell när det kommer till tafsir. På vilket sätt då? Profeten a.s. gjorde dua för honom. Vilken dua? Faqihu. Ahsan. Och Allah ger honom förståelse i religionen och ger honom förståelse i Koranen. Och därför finner vi att Ibn Abbas tafsir är väldigt utmärkande. Den är, mashallah, bland de starkaste och bästa tafsir. För att profeten Muhammad a.s. gjorde dua för honom. Och det berättas också sahih från Ibn Abbas att han sa la wudu'a fil qubla. Den som pussar pussar behöver inte göra wudu. Och den här är autentisk, den finns i Darqutni. När en person pussat sin fru behöver han inte göra wudu. Och den här åsikten att ordet lems i Koranen betyder jima'a är också åsikten av Ali och Al-Hassan och Mujahid och Qatada. Taib. Så alla dessa sahaba och tabi'in var då på samma åsikt som Ibn Abbas. Och Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, han säger åsikten att vidröra en kvinna bryter wudu, yani bara sådär, med lust eller utan lust. Han säger att det är en åsikt som är shadh, som är udda. Laysa lahu aslun fil kitab. Den saknar grund i Koranen. Och den saknar grund i sunna. Och den saknar grund från athar salaf. Yani ingen av salaf har denna åsikt. Och den överensstämmer inte heller med islams grunder. Yani islams principer. För att bara vidröra någonting påverkar inte. Yani det här saknar grund i islam. Ja. Så här har vi då tre stycken åsikter när det kommer till att vidröra det motsatta könet, om det bryter wudu eller inte. Den första åsikten att den inte bryter, med lust eller utan lust, med flit eller inte flit, spelar ingen roll. Det bryter inte wudu. Två, att den bryts totalt igen, spelar ingen roll. Avsikt. Och tre, att den bryts om man vidrör med shahwa. Och vi nämnde att den korrektaste åsikten inshallah är den första. Abu Hanifas åsikt och en riwaya från Imam Ahmed och Ibn Abbas och många andra sahaba var då på denna åsikt att wudu inte bryts av att vidröra en kvinna. Här kommer en annan viktig fråga. Vissa blandar ihop den här frågan med frågan av att vidröra en kvinna. Jag såg en gång en man från Ikhwan al-Muflisin. Han skakade hand, han var så representant, han skakade hand med en kvinna. Så jag sa honom, haram. Han säger nej, jag är maliki. Jag följer med maliks medhav. Och det har ingenting med saken att göra. Han kanske menar, jag har ingen shahwa när jag skakar hand med henne. Det bryter inte med wudu. Men det är det jag pratar om. Jag pratar om aslul mas'ala. Det är inte tillåtet i islam att skaka hand med motsatta könet. Profeten Muhammad a.s. sa, jag skakar inte hand med kvinnor. Och han sa, det är bättre att få en järnspik i huvudet än att röra en kvinna som inte är halal för det. Så det är inte tillåtet i islam att vidröra motsatta könet. Så det är två olika frågor. Så du får inte vidröra en kvinna som inte är mahram till dig. Det är en fråga. Men om du gör det så bryts inte din wudu. Det är en annan fråga. Hänger ni med? Om du skulle råka vidröra kvinnan i affären när hon ger dig pengar. Eller en person är svag och han skakar hand med en kvinna. Du har inte brytit din wudu, men be Allah om förlåtelse, du har gjort någonting fel. Så att man ska inte blanda ihop de här två frågorna. Hänger ni med? Så vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Allah. Vem läser? Bra.
Abu Huraira radiyallahu anhu sa det. Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam sa det. Om någon av er känner något i sin mage och tvivlar på om han har släppt sig eller ej, ska han inte lämna moskén för han hör ett ljud eller känner lukten av.
Ahsant. Hadith sahih Muslim, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihissalam sa, om någon av er yani tvivlar eller känner någonting i magen och han är osäker, så ska han inte lämna bönen tills han känner en doft eller hör ett ljud. Den här hadithen är väldigt viktig. Den handlar också om att wudu inte bryts förutom med övertygelse. Om man är osäker, man tvivlar, så bryts inte ens wudu. Utan man går tillbaka till al-asl, man går tillbaka till grunden. Om du väl har gjort wudu, en korrekt wudu, och sen tvivlar på om du har tappat den eller inte, då är grunden att du inte har tappat den. Det här är betydelsen av hadithen. Och han nämnde här som exempel en person som är i moskén och ska be, och han känner att det kurrar i magen och så vidare. Och han får för sig att kanske jag har släppt vind eller någonting sånt. Hallas, han ska inte bry sig. Han ska fortsätta be. Men han ska bara lämna bönen, alltså bryta sin salah, om han är säker. Och han nämnde profeten två saker. Han hör att han pruttar, eller han känner doften av att han har gjort det. Men då säger ulema här som Sheikh Ibn Uthaymeen och Sadiq Hassan Khan och så vidare, att det är inte begränsat till de här två, utan det är vad hadithen handlar om han är säker. Yani han ska inte bryta sin salah baserat på tvivel. Men om han är säker på att han har släppt vind, så ska han bryta sin salah. Eller hans salah bryts redan av att göra det. Och då går han därifrån och förnyar sin wudu. Så hadithen lär oss den här principen att wudu bryts inte av tvivel. Och den här hadithen lägger grunden för en av de viktigaste principer i islam. Som vi talade om i början av denna serie, när vi nämnde principer inom fiqh. Kommer ni ihåg det? Och vi nämnde att det finns fem essentiella och grundläggande principer i fiqh. Och en av dem är att al-yaqinu la yazulu bi-shakk. En princip som genomsyrar alla fiqh-frågor. Al-yaqin, övertygelse, försvinner inte baserat på tvivel. Jätteviktig princip i allting. Och den här principen stänger dörren till wiswas. Många personer har problem med toalettbesök, med wudu och med salah och liknande. Med wiswas. Den här principen stänger dörren. Övertygelse försvinner inte med tvivel. Och också en annan liknande princip. Al-asl baqa ala ma kan ali. Grunden i saker och ting är att de är på det de var på. Liknande princip. Det vill säga vad? En person, till exempel nu, han gjorde maghrib hemma klockan 6. Han kommer hit på darsen. Och vi ska be nu efter darsen. Och då kommer den här frågan. Har jag wudu eller har jag inte wudu? Har jag kvar min wudu eller inte? Han minns inte att han gått på toaletten. Han minns inte att han släppte vind eller någonting sånt. Och vad är då grunden? Att han har kvar sin wudu. Ska han göra wudu för att vara på säkra sidan? Nej, det ska han inte. Det är takalluf. Det är överdrift. Men om han vill praktisera sunnan av att göra wudu innan varje salat, det är en annan sak. Men att säga jag är wudu för att vara på säkra sidan, jag minns inte om jag har tappat min wudu, det där saknar grund i islam. Utan grunden är att du har kvar din wudu. Ta ju tvärtom. En person minns att han gick på toaletten innan han kom till darsen. Och sen nu ska vi be. Och han får tvivel om han gjort wudu eller inte. Vad är då grunden? Att han inte har wudu. För grunden är att han gick på toaletten, han hade inte wudu. Och han minns inte om han gjort wudu. Då är grunden att han inte har wudu. Hänger ni med? Så en jätteviktig princip. Och man ska inte öppna dörren till shaitan genom att få massa tvivel hela tiden, utan man går tillbaka till grunden och baserar sig på detta. Och det är allting. En person får tvivel, skiljer jag mig från min fru eller inte? Voilà, shaitan kommer till vissa människor. Då är grunden vad? Att han inte har skilt sig, för han minns inte. Han har inga klara och tydliga bevis på att han har skilt sig. Inga vittnen, inget minne. Hallas, det är bara wiswas. Kasta det. Och gå tillbaka till grunden, vilket är att du inte har skilt dig. Så att en väldigt, väldigt viktig princip i den här frågan. Och han säger också Sheikh ibn Uthaymin i Fawaid från denna hadith att hadithen bevisar att islam vill göra människan trygg och bekväm. Yani harmonisk, fridfull, ge människan sinnesro. För den som öppnar dörren till waswas och osäkerhet och hela tiden yani faller in i waswas och lyssnar på shaitan, den här personen kommer inte vara trygg och bekväm med sig själv. Och kommer inte vara trygg och bekväm med sin religion. Utan islam kommer bli jättejobbigt. Gå på toaletten 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Göra wudu 10 minuter, 20 minuter, en kvart. Göra salah 10 minuter, 20 minuter, en kvart och så vidare. Och allting blir bara jobbigt. Ah, det är tid för salah. Pallar. Istället för att bara gå in i toaletten en minut. Wudu en minut. Salah 4 minuter, 5 minuter. Falas. Rayah nafsak. Yani slappna av. Islam är enkelt. Och det ska inte vara... Om du finner att det är så här jobbigt, toalettbesök, det är en process. Wudu, det är en process. Salah är en process. Du har någonting fel med din ibada. Du har fel förståelse av islam. Och du följer shaitan. Följer inte de här bevisen. Och då är dörren, lägg ner. Lyssna inte på shaitan. Khalas, gör bara det du ska göra och fortsätt. Inshallah, du kommer inte ha någon syn på det. Okej? Okay? Vi går vidare till nästa hadith. Eller två hadither. Har vi någon som läser? Ensaf.
Det är bra.
Va?
Ta någon annan.
Ta någon annan. Vem läser? Tafaddal. Erfa sawtak. Läs hadithen efter också.
Busra bin Safwan radiyallahu anhu berättade att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sa: den som bidrar sitt könsorgan ska göra wudu, berättade av de fem imamen, och den är autentisk. Enligt At-Tirmidhi och Ibn Hibban, Al-Bukhari sa det. Detta är den mest autentiska i denna fråga.
Ahsant. طيب, de här två haditherna handlar om frågan om ens wudu bryts av att vidröra ens könsorgan. Och när man då säger vidröra så menar man med handen. Och som Sheikh Uthaymin säger på arabiska, mess, lems och mess är utan ha'il. Det vill säga att man vidrör direkt utan att det är något hölje eller något kläder emellan. Alltså om jag rör min arm nu med thoben, då är det inte lems eller mess. Okej? Okay? Utan det måste vara direkt. Man vidrör huden. Okej? Okay? Så frågan handlar inte om en person som kliar sig på byxorna. Om man tappat sin wudu eller inte. Utan frågan handlar om en person som stoppat in handen i kalsongen. Okej? Okay? Och rört vid sina privata delar. Om han tappar wudu eller inte. Okej? Okay? Och här nämns då två hadither. Första hadith Talq ibn Ali, där han nämner att en man kommer till profeten alaihissalam och säger att en man rör sitt könsorgan eller han gör det i bönen, måste han göra wudu? Och då så säger profeten alaihissalam: nej, det är bara en kroppsdel från dig. Så man förstår av denna hadith att wudu inte bryts av att röra ens könsorgan. Taib. Nästa hadith, hadith Busra ibn Safwan eller bin Safwan, nämner att profeten alaihissalam säger att den som rör sitt könsorgan ska göra wudu. Om man förstår av den hadithen att wudu bryts. Så här har vi två hadither som verkar vara motsägelsefulla. Eller hur? Ena säger nej och andra säger ja. Och då är det en jätteviktig princip i islam. Och det är att i islam finns det inga motsägelser. Uppenbarelsen är från Allah, och Allah säger att om det skulle vara för någon annan än Allah skulle ni finna motsägelse. Så det finns ingen motsägelse i islam. Utan som Ibn Qayyim säger att motsägelsen kan finnas i vårt förstånd. I vårt begränsade förstånd. Okej? Okay? Men att du har två. autentiska, korrekta texter som motsäger varandra, det finns inte. Utan det finns en förklaring. Vi kommer nämna nu förklaring. Och ulema har kända böcker inom detta. Imam, jag tror det är Tahawi, har en bok om hadither som kombinerar mellan hadither. Ibn Qutayba har också en bok om att kombinera mellan hadither som verkar motsäga varandra. Och komma med en slutsats och en förklaring och så vidare. Och det är en jätteviktig fråga i islam. Och vi ska nog försöka förklara hur man kan kombinera mellan dessa två hadither. Taib. En kombination, det är att de säger att första hadithen är daif. Hadith Talq ibn Ali är daif. Att wudu inte bryts av att röra en könsorgan. De säger att den hadithen är svag. Så den är inte ett bevis alls. Okej? Okay? Och vi kan ju nämna kortfattat vissa imamer som säger att hadithen är daif. Bland dem imam Shafi'i, Abu Hatim al-Razi, stor imam inom hadith från Salaf, Abu Zura, al-Bayhaqi, Daruqutni, Ibn al-Jawzi och imam Ahmed. Alla dessa imamer säger att hadithen är daif. Så det är en förklaring att första hadithen är daif och vi agerar bara på den andra hadithen. Taib. Ja. Och vissa ulema säger att båda hadithen är autentiska, men att den senare hadithen upphäver den första. Hadith Busra upphäver hadith Talq. Och det här kallas i fiqh för nasikh. Nasikh wa mansukh. Att du har en text som upphäver en annan text. Kan ni ett exempel på någonting, en bestämmelse i islam som blivit upphävd? Kan ni nämna en sån bestämmelse? Ja? Al-khamr, ahsant. Alkohol var i början av islam tillåtet. Och sen blev det ogillat och sen skulle man inte dricka innan bönen och sen fick man inte dricka alls. Så att den blev upphävd. Bestämmelsen att alkohol är tillåtet blev upphävd. Att prata i bönen var tillåtet i början av islam. Att du kunde säga till din kompis någonting viktigt och sen kunde du fortsätta be. Det blev också upphävt. Att besöka begravningsplatser var också förbjudet i början av islam. För att folk inte skulle falla in i kyrk och sånt och sen blev det tillåtet. Så i alla fall nesch finns i Koranen och i Sunna att man då vissa bestämmelser upphävs. Och då säger då vissa ulema att den senare hadithen, hadith Busra, att det bryter wudu upphäver den första hadithen. Och ett av argumenten de använder är att Busra, yani hadithen, berättas senare än hadith Talq. Hadith Talq var i början av islam då man nämns vissa hadither, han var med och byggde moskén i Medina. Yani de första åren i Medina. Medan hadith Busra är senare. Och det också nämns från Abu Huraira att det bryter wudu. Och det är ma'ruf att Abu Huraira var med profeten a.s. de sista åren av hans liv. Yani fyra sista åren av profetens liv alaihi salatu wassalam. Och Ibn Hazm nämner också att den är upphävd. Och han har ett annat argument. Och det är att det kan inte vara tvärtom. Alltså om wudu skulle brytas av att röra en könsorgan, att det här var det första och sen blev det att wudu inte bryts, då skulle profeten inte säga det är bara en kroppsdel av dig. Han skulle aldrig komma med det svaret, för att innan bröt det wudu, så att det svaret är inte passande om det var tvärtom. Så man förstår att det är yani tvärtom, det vill säga att wudu bryts av att röra en könsorgan. Det är en åsikt. Och sen har vi också vissa som säger ett tarjih, och det var det vi sa innan, att de säger hadith Busra är starkare än hadith Talq. Hadith Talq är daif, eller yani den är inte tillräckligt stark. Och hadith Busra är mycket starkare. Varför för hadith Talq, den första hadithen? För det första finns ikhtilaf om kedjan. För det andra, de personer i kedjan, ingen av de personerna återberättas av Bukhari Muslim. De har valt bort de här återberättarna. Medan de som berättar hadith Busra, alla återberättarna finns med Bukhari Muslim. Det vill säga de är pålitliga och starka. Så att hadithen är mycket starkare. Taib. Och det här är också det som Imam al-Bukhari nämnde då han säger att hadith Talq är starkare. Det är den starkaste hadithen i den här frågan. Och de nämner också att hadith Busra, yani vill säga att det bryter wudu, har jättemånga shawahid, yani jättemånga hadither som vittnar om, yani som stärker den. Ett tiotal hadither som stärker den. Till skillnad från den första hadithen. Och sen har vi en annan åsikt. Och det är att man försöker förena mellan haditherna. Man försöker förena mellan haditherna. Och alla de här tillvägagångssätten som jag nämner, använder ulemana hadither inte yani överensstämmer med varandra. Man försöker kolla om en är sahih eller da'if. Om en är da'if, khalas, det finns ingenting att diskutera. Eller om den upphäver den andra. Eller om de går att ena mellan dem. Att det går att komma fram till en vad kan man säga, en slutsats där man agerar på båda hadithen. Och det har vissa ulema här gjort. Då de säger till exempel att det är rekommenderat att göra wudu om man rör sitt könsorgan. Det är mustahab. Inte wajib, det är mustahab. Okej? För då agerar man på båda haditherna. Och den här åsikten nämner Ibn Khuzaymah. Och Imam Ahmed, det nämns också att han hade denna åsikt. Fast att han senare valde Imam Shafi'is åsikt att man måste göra wudu. Och vi kommer nämna sen vilka de olika åsikterna har. Och den här åsikten håller också Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Att det är rekommenderat. Och Ibn al-Mundhir har också den här åsikten. Det är rekommenderat och inte ett måste. Och sen finns det de ulema som säger att det är man ska göra wudu om man rör sitt könsorgan med shahwa, med lust. Och om man rör det utan shahwa eller misstag så behöver man inte göra wudu. Och den här åsikten har Imam al-Albani i den här tiden. Och vissa andra ulema är på den här åsikten. Taib. Det som verkar vara den starkaste åsikten är att man måste göra wudu om man har rört sitt könsorgan. Okej? Om man har rört sitt könsorgan, vare sig det med lust eller utan lust, med flit eller oavsiktligt. Sitt eget eller någon annans könsorgan så måste man göra wudu. Och det här är åsikten av Imam Shafi'i. Imam Shafi'i. Och det är också den kända åsikten av Al-Malikiya. Och den kända åsikten i Imam Ahmeds medhab. Som har typ alla fyra medhab förutom Abu Hanifa. Är på åsikten att man ska göra wudu om man har rört sitt könsorgan. Och det är också åsikten av flera sahaba. Bland annat Ibn Umar. Han brukade säga om en man har rört sina privata delar faqad wajaba alayhi alwudu. Så måste han göra wudu. Och denna athar finns i Darqutni och den är sahih. Väldigt starkt. Abdullah ibn Umar säger att han måste göra wudu. Ibn Abbas sa man massa dhakarahu tawadda. Den som rör sina privata delar ska göra wudu. Aisha radiyallahu anha sa om kvinnan rör sina privata delar ska hon göra wudu. Så alla dessa sahaba säger att man ska göra wudu. Och det nämns också från salaf som åsikten av Atta, Urwa, Sa'id ibn Musayyib, Al-Auza'i, Layth ibn Sa'ad, Dawud al-Zahiri och Ishaq ibn Rahoya. Så alla dessa imamer var på åsikten att man måste göra wudu om man rör sina privata delar. Och Ibn al-Qayyim nämner också ett till argument på att första hadithen inte är sahih. Hadithen som säger det är bara en kroppsdel från dig. Den hadithen om man förstår den ytligt, så skiljer den inte på att röra sina privata delar och att röra näsan eller örat eller ansiktet, eller hur? Det är bara en kroppsdel från det. Och då säger Ibn al-Qayyim nej. Det har nämnt i autentiska hadither bevis som skiljer på vissa kroppsdelar. Till exempel så har profeten alaihi wasallam förbjudit att man rör sina privata delar med höger handen. Eller så är det ogillat. Så att det finns viss skillnad på kroppsdelar baserat på de andra autentiska haditherna. Så att det är också ett argument på att första hadithen inte är autentisk. Wallahu alam. Och också att den nämner att en man rör sina privata delar i bönen. Skulle kunna tolkas som att han kanske gör det utanpå kläderna eller någonting sånt. För vem kommer åt sina privata delar i bönen? Taib. Och även om man tycker att båda sidorna är starka och så vidare, så är i alla fall den säkraste åsikten att göra wudu om man har rört sina privata delar. Utan tvivel. För att gör du det så har du wudu. Men om du rör dina privata delar och inte gör wudu, så finns det en chans att du inte har wudu baserat på alla dessa bevis som vi nämnde. Hänger ni med? Så att det är den säkraste åsikten att man ska göra wudu, och som vi sa också, det är den starkaste hadithen. Och ulema nämner också här att man gör wudu om man har vidrört sin frus privata delar, eller om man har bytt blöjorna på barnen och kommit åt de privata delarna, så måste man göra wudu. Men kommit åt med handen. Taib. Shafi'i, de nämner handflatan. Taib, framsidan på handen. Medans Al-Alam, ulema nämner många att det är hela handen. För man kan alltså vidröra med hela handen. Wallahu alam. Fick du svar på din fråga?
Nej, om man har en handske till exempel och bytt blöjan.
Ja, men då har du inte vidrört med handen. Då har du haft någonting emellan. Okay. Vi talar om att vidröra med handen. Om du har en handske på dig, som vissa som jobbar på dagis och sånt, de byter blöjor mycket och sånt, då har de handskar på sig. Det bryter inte wudu. Vi går igenom sista hadithen för idag. Hadith Aisha radiallahu anha. Där hon säger att Rasulullah a.s. säger att den som kräks eller spyr, den som får näsblod eller den som får uppstötningar eller medi, ska lämna bönen, gå och göra wudu och sen komma tillbaka och bygga på eller fortsätta där han slutade, och han får inte prata medan han lämnat bönen. Berättad av Ibn Majah, och den är daif enligt Imam Ahmed och andra. Den här hadithen är svag. Den här hadithen är inte autentisk. Men den här hadithen nämner fyra saker som bryter wudu. Och de här fyra sakerna har ulema diskuterat. Att kräkas och att få uppstötningar, det vill säga att man håller på att kräkas, det kommer upp och så kommer det ner. Och att få näsblod. Och el-medi, försats, det har vi talat om förra lektionen, och vi sa att det bryter wudu enligt konsensus, enligt alla ulema, bryts wudu om man får el-medi. Men de här andra tre, bryts wudu om man kräks, om man får uppstötningar och om man får näsblod. Och näsblod, vi kan säga, om man blöder. Taib. Det är tre viktiga frågor som ulema här diskuterar. Abu Hanifa och Imam Ahmed är på åsikten av att de orenheter, najasa, kommer ut från, det vill säga inte de privata delarna, som spyor, näsblod, så bryter det wudu. De är då på åsikten av att wudu bryts av att kräkas och av att få näsblod. Al-Hanaf och Al-Hanabila. Och de använder också hadith Ma'dan ibn Abi Talha från Abi Darda, där han säger att Rasulullah a.s. spydde, varpå han bröt fastan och gick och gjorde wudu. Och den hadithen är sahih. Taib. Och sen har vi den andra åsikten, att om najasa kommer ut från någonting annat än de två privata delarna, alltså kroppen eller någonting sånt, så bryts inte wudu. Och att den som spyr eller får näsblod har kvar sin wudu. Och det här är åsikten av Shafi'iyya och Malikiyya. Och en riwaya från Imam Ahmed. Yani han har sagt båda åsikten. Och det är åsikten av Sheikh al-Islam ibn Taymiyya, al-Shawkani, al-Sa'di, ibn Baz, Uthaymin och Albani i denna tid. De är alla på åsikten att wudu inte bryts av att kräkas och av att få näsblod. Taib. Och här är viktiga frågor. Taib. Första frågan. Att kräkas. Då säger Al-Ahnaf att spyor är najis. Och najis kommer ut från kroppen, det bryter wudu. Okej? För det första, som Sheikh Albani nämner, så accepterar vi inte ert påstående att spyor är najis. Det saknar bevis. Det finns inget bevis i islam på att spyor är najis. Och grunden i saker och ting är vad? Att tahara. Nam, spyor är vad kan man säga, yani mustaqdara. Någonting som är vidrigt eller äckligt, yani. Men det är inte najis. Allt som är vidrigt är inte najis. Som vi nämnde sperma till exempel. Det är ofräscht. Spott och snor är ofräscht. Men det är inte najis. Det är två olika saker. Allt ofräscht är inte najis. Utan du säger någonting najis i islam, du måste ha ett bevis. Okej? Okay? Så första punkten, att säga att spyr är najis, saknar bevis. Det är inte najis, det är rent. Sen det är ofräscht, det är en annan fråga. Två. Beviset att profeten a.s.w. spydde och gjorde wudu. Då säger ulema, nam, den är sahih, men den tyder inte på att det är wajib. Den tyder på att det är rekommenderat. För att om vi ska säga att det är wajib, så behövs ett extra bevis. Bara att profeten Alisam gjorde wudu tyder inte på att hans wudu bröts. För här säger Sheikh Albani att profeten Alisam brukade göra wudu inför varje bön. Vare sig han hade wudu eller inte. Så brukade han förnya sin wudu varje bön. Tyder inte på att det är wajib. Det tyder på att det är mustahab. Hänger ni med? Så att du har en hadith som säger att profeten Alisam gjorde wudu tyder inte på att han har brutit sin wudu. Utan då behöver vi ett extra bevis. Vilket här saknas. Och hadithen som vi här nämnde, den är daif. Den är svag, den är inte heller ett bevis i den här frågan. Så wudu bryts inte av att kräkas. Då det saknas bevis. Och återigen, principen vi har nämnt, man går tillbaka till ett asl, till grunden. Och grunden är att du har kvar din wudu. Och ingenting bryter din wudu förutom med ett konkret bevis. Taib. Den andra frågan, att blöda. Att få näsblod och att blöda. Bryter det wudu eller inte? Och svaret är att det inte bryter wudu. För samma sak där, vi går tillbaka till principen. Det finns inget konkret bevis på att blod eller att blöda bryter wudu. Okej? Okay? Det saknar bevis och det kommer komma senare också i kapitlet att profeten a.s.w. gjorde hijama. Hijama. Och gick och bad. Taib, så att yani det saknas bevis och de nämner också här att sahaba när de var ute på krig blödde och gjorde salah. Och det berättas från sahaba att också att de sa att sahaba brukade be med sina sår. Och det finns här återigen ingen text där profeten a.s.w. säger åh ni som blivit sårade i jihad, ni måste tvätta bort blodet i najis. Vilket också är någonting som skedde. Folk blev sårade, folk blöder, folk skadar sig. Men det finns ingen hadith som säger att den som har fått ett sår eller blod måste tvätta bort det. Så återigen, ett väldigt starkt argument på att blöda inte bryter wudu. Och att blod inte bryter wudu är också åsikten från al-fuqaha al-sab'a, från al-tabi'in. De sju kända fuqaha, yani lärda inom fiqh från al-tabi'in, säger också att wudu inte bryts av att blöda. Och det finns också äthar från Salaf. Till exempel så säger här Maimon ibn Mehran att han såg Abu Huraira stoppa ett finger i näsan. Och det började blöda. Och sen typ han täppte igen det eller någonting och gick och bad utan att göra wudu. Och den är berättad av Ibn Mundir och den är Hassan. Är det inte starkt bevis? Abu Huraira vad? Petade sig i näsan, fick näsblod. Näsblod. Gick och bad. Utan att göra wudu. Så om det skulle bryta wudu, han skulle göra wudu. Eller hur? Abu Huraira var 4,5 år med profeten Ali varje dag nästan. Det här skulle han känna till. Taib. Det berättas också från Atta som sa att jag såg Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu spotta ut blod och sen så gick han och bad. Och den är också sahih. En till sahaba spottade blod och gick och bad. Och det finns också en till, jag tror Abdullah ibn Umar, som hade som någon finne eller någonting som han klämde och det kom ut blod och han gick och bad. Okej? Och det som vissa hanafia säger att om det är lite blod som en finne, det är okej. Du får lite blod i tandköttet, det är okej. Det bryter inte wudu. Mycket blod bryter wudu. Det saknar också bevis. Det saknar också belägg. Utan grunden är att det inte bryter wudu alls. Förutom det vi nämnde förra lektionen, om kvinnan blöder från sitt könsorgan. Det är en annan sak. Men att blöda från kroppen bryter inte ens wudu. Här säger avslutningsvis Sheikh Uthaymin. Men en person som får näsblod och en person som kanske vill kräkas, att han bryter bönen och går iväg, det är normalt. Men det bryter inte wudu. Om du nu står och ber, vi ska be Isha, och du börjar rinna näsblod, ska du fortsätta be? Och det ska komma blod på dina kläder, blod på mattan. Lä, du avbryter bönen och går och fixar ditt näsblod, eller hur? Och sen när det är borta så kommer du tillbaka och ber. Det är en sak. Och samma sak, en person som vill kräkas, ska han fortsätta be? Nej, han ska gå. Men det bryter inte wudu. Det är två helt olika frågor. Okej? Okay? Så det var dagens punkter. Och inshallah vi fortsätter nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.